NRK Dagsnytt klokka 12. Tidligere statsråd Victor Norman døde i går, 78 år gammel. Kona hans, byrådsleder Christine Meyer i Bergen, bekrefter dødsfallet på Facebook.
Victor Norman var en profilert høyre politiker og statsråd som vil bli huksa for de statlige stillingene han fikk flytta ut fra Oslo i 2003. Han var også en markant samfunnsøkonom og gav ut flere bøker innan økonomi og utenrikshandel. Og alt som 28-åring var han professor ved Norges Handelshøyskole. Der var han også rektor fra 1999 til 2001, da han gikk inn som arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks i andre regjering. I 2006 gifta Victor Norman seg med Christine Meyer, som nå er byrådsleder i Bergen. Victor Norman etterlot seg tre barn fra tidligere ekteskap.
Sa reporter Siv Fossåsgard. Israel sier flyangrepet på Beirut i går stansa et angrep fra Hezbollah som ville ligna det Hamas utførte 7. oktober i fjor. Hezbollah bekrefter at 15 av deres krigere, inkludert lederne Ahmed Wabi og Ibrahim Akil, ble drept i Libanons hovedstad i går ettermiddag. Ifølge Israel planla Akil at Hezbollah skulle drepe og kidnappe sivile nord i Israel. Helseministeren i Libanon sier minst 31 mista livet i luftangrepet, blant dem tre barn. Truslene om atomvåpen fra Russlands president Vladimir Putin skaper uro. Putin sa denne uka at ukrainske angrep på russisk jord med våpen fra NATO betyr at NATO-land tar del i krig mot Russland. Men dette avvises av vestlige land. Forsker Adelina Trolle Andersen ved Institutt for forsvarsstudier sier trusler og usikkerhet er selve poenget med atomvåpen.
De utnytter jo at vi ikke vet hva som skal til for at de blir tatt i bruk. De utnytter at de fleste av oss ikke tåler den usikkerheten når det står så mye på spill. Jeg tror at vi kan se på noen ting som taler for at vi er litt nærmere atomvåpenbruk. Og det viktigste det er jo det at en atomstat er i krig, og da er jo også atomvåpen en del av verktøykassa. Det andre det er at krigen har vart en stund nå, og at det kanskje er stressende i seg selv for beslutningstagerne i Russland. Det tredje, truslene har blitt gjentatt mange ganger, sånn at det kanskje også er et spørsmål om troverdighet til slutt.
Adelina Trolle Andersen ved Institutt for forsvarsstudier. Så tar vi med at Petter Northug stiller opp i det nasjonale langrennet som åpner konkurransesesongen i november. Det er første gang siden 2018 at han deltar på Beitostølen, ifølge TV 2. NRK Dagsnytt, Jon Brannes.
Nästan 100 kvinnor har status som förnärma i saken mot den tidigare kommunöverlegen i Frosta i Tröndelag. Många har inte sagt någonting förrän nu, många år efter att övergreppen angivligen har startat. Varför är det så skamfullt att stå fram som övergreppsoffer? Och kan en teddybjörn göra norska husstandard mera brandsäkra? Ja, det visar forskning att det kan den. Brandbamsen Björnis får nämligen norska barn till att masa hål i huvudet på föräldrarna om brandsäkerhet i Jemen. Och det är bara att inrömma det. Vi är många som har ställt oss, både oss själva och andra, spörsmålet. Vem är du bland gängen i Friends?
Rachel såklart. Selvfølgelig. Hun var den fremste.
Ja, tv-serien fyller 30 år i morgon och vi ska mimre bitte lite grann idag. Och jag heter Madeleine Cederström. Välkommen till Ukeslut. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. See you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay yours, bitch, babe. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reach. Rolling in the Deep med Adele i Ukeslut. Tisdag kom alltså tilltalen mot den tidigare kommunöverlegen i Frosta i Tröndelag. Han är tilltalt för våldtäkt utav 88 kvinnor. Legen har hela tiden nektet straffskyld. Rättssaken startar i november. Det är nästan 100 kvinnor som har status som förnärma. Kvinnor som bara gick till legen för en undersökelse men som ifölje påtalemyndigheten upplevde sexuella övergrepp. Varför har de inte sagt någonting om det här före nu, många år efter att övergreppen angivligen ska ha startat? Välkommen till Ukeslut, Helene Flod Åkvåg.
Tack för det.
Du är psykolog och våldsforskare och jobbar med våld och övergrepp i nära relationer och traumarelaterat skyll och skam. Och det är det jag tänkte vi skulle prata om idag. Varför är det slik att den som blir utsatt för övergrepp föler skam?
Ja, det är ju ett paradox egentligen, för man skulle ju tro att det var den som utsatte andra för våld och övergrepp som följde skam. Och likväl så vet vi att det är väldigt vanligt att uppleva skam när man också är våldsutsatt. Och det kan ju vara flera grunder till det. Det kan handla om att känna sig ydmykt, känna sig exponerat, känna att man på en eller annan måte enten hade ansvar för det som skedde eller inte gjorde nog för att stoppa det. Så vet vi att skam ofta handlar om hur andra ser på en. Och då måste man ju också spöra sig hur ser vi som samfund på den som är utsatt för våld och övergrepp.
Är det den här skammen som gör att folk icke mäller ifrån?
Ja, det kan det vara. Skam är ju en känsla som typiskt utlöser skjuladfärd, så det jag skammer mig över berättar jag typiskt icke till någon andra. Och det kan bidra till att ting vi känner mycket skam för förblir skjult.
Och den här skammen, om det då är en tillitsperson som är involverad, är det på en måte extra vanskligt att hantera?
Alltså, vi jobbar ju mycket med skam efter våld och övergrepp i nära relationer där man ju också har den väldigt emotionella bindningen, ikke sant, till den som utsätter en. Men där det också är snack om ett tillitsbrudd, så vi tänker absolut att det är en komplicerande faktor. Och när det här också gäller någon som är en slags auktoritetsperson, en slags faglig auktoritet, så tänker jag att det kan absolut bidra till skammen.
Nu är ju legen på Frosta icke dömt. Det må vi bara poängtera. Likväl så är ju det här en sak som har präget en väldigt liten bygd. Hur artar sig en sån här skamfölelse i ett litet samfund?
Alltså, jag tänker ju att skammen är väldigt knyttet till vad andra, hur andra ser på mig, vem jag är i andras blick. Og på et lite sted kan det jo bli mer på en måte gjennomsiktig hvem som er utsatt og ikke. Og så vil jeg også bare da legge til at skam etter vold og overgrep er forholdsvis vanlig litt sånn i det hele, sånn at det er ikke sikkert at det er et lite sted er det mest betydningsfulle.
Men kjenner man seg litt alene? Altså, man vil ikke prate med noen, man kjenner seg alene i sin skam, och det må ju göra saken värre.
Ja, så skammen kallas ju ofta för ensamhetens känsla. Den handlar ju om att inte dela, ikvant, ofta dra sig undan. Så väldigt sån upptatt av att man måste försöka hålla tillknytningen till de andra, även om man skammer sig.
Det är 96 kvinnor som har status som förnärmar i den här saken, som då är utgångspunkten för att vi snackar om skammen knyttet till övergrepp i Ukeslut akkurat nu. Det är ju nästan vanskligt att tro att de inte har snackat samman på någon som helst måte. Alltså att det skulle ta så här lång tid innan de börjar prata samman.
Och likväl så stämmer det ganska gott med det vi ser i forskningen vår när vi har spurt mennesker, altså vi trukket utvalg fra folkeregistret, spurt den jevne nordmann der man befinner seg, ofte midt i livet, ikke sant? Om du har fortalt om overgrep du har vært utsatt for til andre, så er det veldig mange som svarer at det har vi aldri snakket om før våre intervjuere ringer og spør. Så sånn er det nok, altså, at man i stor grad ikke forteller.
Den som är ett våldsoffer, det ligger liksom i ordets natur att man då är ett offer. Men och det är man ju. Men kan det ligga någonting i skammen där att man faktiskt inte har lust att alltid vara ett offer?
Absolut, og jeg tror det snakkes jo en del om offerrollen, ikke sant? Og hvor vanskelig det å ta offerrollen, eller vil man ta den eller ikke. Og i fagfeltet har man begynt å ta det litt innover seg, snakke om overlevende heller enn offer, fordi at det liksom sterkere ord, ikke sant? Man har gått gjennom noe, det mer agens på en måte, mer sånn vilje og styrke i det. Og jeg vil jo tenke når vi snakker om skam også, at dette handler litt om hva legger vi et offer, på en måte går det an å være et offer, men allikevel være et sterkt menneske, går det an, må man være helt ødelagt hvis man et offer, det tror jeg jo ikke man må, så jeg tenker at det kanskje også en jobb vi må gjøre litt sånn i samfunnet, om jeg kan si det sånn, men hva legger vi i å være et offer?
Og vi kanskje ikke bruker det ordet altså?
Ja, altså hvis folk ikke finner seg til rette i det ordet, så kan man jo bruke et annet, eller kanskje man skal omdefinere hva det betyr å være et offer.
Hva skal man gjøre da for å komme undan denne skammen?
Ja, det jo det store spørsmålet, og det nok ikke liksom et sånn enkelt svar på det, men jeg tenker vel at dersom skammen oppstår i det sosiale, på en måte, dersom det handler om å skjule meg for andre, så ligger løsningen litt der også, at det å finne noen man kan snakke med, noen man stoler på, noen man tror at kan ivareta den historien man har, viktig.
Och hur ska den som då berättar hantera reaktioner till den som man öppnar sig för?
Exakt, det kan ju vara detta kan ju vara ting det är väldigt smärtefullt att höra om för en själv också, särskilt hvis det är en närstående person. Och jag tänker väl att det är inte så mycket man kan göra fel eller alltså det handlar först och främst om att vara till stede för den andra. Blir man lei seg selv så gör man det på en måte, hvis man klarer å ikke overta hele samtalen, men på en måte beholde fokuset på den andre, og likevel si at det du sier berører meg, så det sånn, tenker jeg.
Men det jo hjelp å få. Hva skal man gjøre om man nå sitter og har hørt på det her, og føler at nå tiden inne for meg å fortelle?
Ja, da vil jeg jo tenke at det lurt å fortelle til noen man stoler på først. Det finnes også forskjellige typer hjelpelinjer man kan ringe til, VO-linjen for eksempel, vold- og overgrepshjelpelinjen. Det finnes psykologiske behandlingsmetoder som vi vet at kan hjelpe mot posttraumatisk stress, mot angst og depresjon. Og der vi også tenker det viktig å snakke om det skamfulle da, i det som har skjedd.
Tack så mycket för att du kom till Ukeslutt och snackat om skam, psykolog och våldsforsker Helene Flod Åkvåg. Och mera om den här saken, också om tilltalen mot den tidigare kommunöverlegen i Frosta, kan du läsa på NRK.n.
ut och segla. Men alltid bara lägga i tät. Har jag berätta att du finns på en annan planet. Söka på nätet. Leta efter form för bevis.
Och ting jag lurer på är det som du akkurat har hört. Och kan en teddybjörn göra en stor forskel? Ja, det här visar forskning. Vi snackar om teddybjörnen Björnis som är maskot, som är en maskot som hela Norges brandväsen brukar. Dels när de är ute på uppdrag som ska ge barn omsorg och trygghet vid brand och andra olyckor. Men Björnis är också med när brandväsendet får besök eller besöker skolor och barnehager och i undervisningsöjmed. Välkommen till Ukeslutet, Ragni Fjällgård Mikkelsen. Hej!
Hej, hej, Gorn!
Du jobbar som forskare i Rise Fire Research. Och brandbamsen Björnis ökar brandsäkerheten i norska husstandard, säger ni. Varför kan ni vara så säkra på det? Vad har ni kommit fram till?
Ja, vi har ju gjort en studie där vi har spurt 1193 husstander med barn i hela landet om Björnis-effekten. Och det vi har funnit är det att bland de här spurta så har de utfört över 5000 brandförebyggande tiltak i hem och hus på grund av något de har lärt ifrån Björnis. Så det vill jag säga över 4 tiltak i kvart enaste husstand av dem som vi spurta.
Det är imponerande alltså, det är det. Och Björnis, bara för att säga så, det är en teddybjörn. Och han är med på nästan alla uppdrag och speciellt när det är barn involverade. Född i Trondheim.
Ja.
Ja, där kom, och så har det spredt sig till hela landet.
Ja, så idag nu så är ju Björnis en del av, alltså han är i stiftelsen Brandbamsen Björnis. Och det var de då som ringte oss forskarna i Frick Fire Research and Innovation Center och spurte har Björnis är det bara en maskot som ger god stämning eller är det vi tror att han kanske faktiskt har gjort en forskel hemma i husen till folk.
Vad är det barnen lär sig av Björnis?
Ja, barnen lär sig att snacka om brandsäkerhet och lär sig nödnumret, kan man ringa när man ska ringa till Björnis och testa rökvarslaren hemma och ha brandövelse och slut och bruk ödelagt elektronik för att ladda mobil. Massa olika grejer.
Ja, och så kommer de hem till föräldrarna och då får föräldrarna stå skolrätt. vad är det de lär föräldrarna?
Ja, alltså ungen blir ju en sån liten ambassadör och unga är väldigt mottaklig för brandvärnopplärning. Och ja, det gör verkligen en effekt hemma i husen till folk.
Och det här har ju spredt sig, det kom från Trondheim, det har spredt sig till hela Norge, men nu Är ni på väg ut I världen med Björnis? Fortell.
Ja, tanken är ju det att I och med att Björnis-effekten har varit så tydlig här I Norge då, så tänker vi att det här kan ju faktiskt vara ett förebilde för kampanjer runt omkring I världen. För att Björnis är ganska unik, inte bara här I Norge, men också runt omkring I världen. Mm. Så, och en ting som är lite speciellt då, det är det att Björnis hjälper inte bara med brandsäkerheten hemma I det huset där barnet bor, Men det är också, alltså en av fem av de som vi har spurt har faktiskt gjort en ändring hemma hos äldre familjemedlemmar och andra sårbara grupper.
Mm. Det är ju kämpebra. Tusen hjärtligt tack för att du var med oss direkt I ukeslutet, Ragnhild Fjällgård Mikkelsen på Rise and Fire Research. Och den här uken så avslutas alltså brandvärnuken. Många olika arrangemang på brandstationer runt omkring I hela landet. Och vi ska till en av stationerna som akkurat nu har besök av brandbandsen Björnis. Reporter Rebecca Scheie, du är I Skaun I Trøndelag. Har du sett Björnis?
Jag har sett Björnis. Han har akkurat gått vidare här, men han har varit inne I garagen på brandstationen. Och nu är jag utanför. Jag står vid sidan av en brandbil som blinkar med blått, en röd brandbil. Och här är det massa barn och familjer som har samlat sig och spelat med brandslange på blink, snackat med Björnis och spist kake. Och nu ska jag klättra in I brandbilen här, för här sitter nämligen två jenter som har varit med på åpen dag her I dag og det Mille og Lykke og hva det som så artig med å være på åpen dag?
Det veldig gøy fordi at vi får teste mange ting som de bruker når de på brandstasjon og at vi får masse kake og sånt og så var det sånne poster der
Og så får man lære ganske mye om hva brandvesenet gjør og sånn, og så står det for eksempel plakater med strømvettreglene Så man får lære liksom hva de gjør, og sånne ting.
Og dere fortalte jo meg I sted at, for I dag det jo åpen dag, det selve høydepunktet på brandvernuka, som har vært den uka her. Og dere har ikke lært om brandvern bare I dag, for dere har lært litt på skolen også.
Nei, vi har hatt brandøvelse denne uka faktisk. Så vi har lært ganske mye om brandvesenet denne uka faktisk.
Har du lært noe, Mille?
Jeg vet ikke helt, men vi har hatt en brandøvelse, og da holdt vi sånne hender, og så da gikk vi ut av skolen, og så gikk vi ned på en sånn fotballbane som var nede.
Og så har dere fått, hva du har fått på den røde jakka di her?
At det som, når man har gjort posten, så får man et sånt, en refleks, der det står nasjonal brandøvelse.
Kult. Og du har fått den du har?
Ja.
Ja. Og nå skal vi gå, skal vi se, ut her og snakke med en som jobber I brandvesenet med brandforebyggende. Det Sondre Sumstad. Hva håper du at familien som kommer hit sitter igjen med etter dagen?
Nei, jeg håper jo egentlig at vi har gjort folk litt mer bevisst om, om brandfaren og og antall boligbrander som bruker å gå opp I denne tida av året. Da. Det jo egentlig det jo hovedpoenget, synes jeg.
Det noe av de lærere som folk blir litt sånn overrasket over? Det noe mange ikke vet, som de burde vite?
Ja, absolutt. Det å bytte batteri på røykvarsleren. Det mange som ikke vet, og det alfa og omega, altså.
Da skal brandverndagen vare litt til her. Det mange som har vært tidlig, og mange som har fått seg kake og et glims av Björnis. Og nå fortsetter det litt til før det begynner å rydde sammen her I Skaun.
Takk så mycket Rebecca Scheie, som altså var på åpen brandstation I Skaun I anledning brandvernuka. Og alla föräldrar, ni har antagligen ett barn som har mött Björnis. Då har ni någonting att lära er.
I've been trying to kick myself back in my body and tell you sorry. Mm. We've been trying to get us back to where we started, but it's half-hearted. Fight until the morning, little bit up, then a little bit over. Pushing away when you're pulling me closer to you. Days are feeling longer, and I really hate that I'm starting to wonder if it's really.
Astrid S. och Dagny med Pretty. Idag skulle Leonard Cohen ha fyllt 90 år och våran grannkanal P13 hyllar honom med 2x5 timmar specialsändning. Här i Ukeslutt ska vi få en liten smakbit från en av sakerna man kan höra där, nämligen ett intervju i Oslo 1992 där en stuptrött Leonard Cohen vilar hodet i den pur unga NRK-journalistens knä. Och där som du ska till Oslo idag så vill du garanterat märka den Norges största maraton med 23 000 påmälte. Två utav dem är Celine Nordnes och Emil Gukild som har varmat upp hela vår samman med lyttarna i podcasten Skiklubben. Men först ska vi till Ystein Sunde som i sedvanlig stil har ett litet skråblick på ja, Oslo maraton.
Jeg en gammel pensjonist på 73 år Og jeg har en liten hund som jeg har med meg hvor jeg går Og jeg bøyr meg møysommelig og tar opp det den gjør Unntatt hver gang Oslo Marathon går utenfor min dør
Unntatt hver gang Oslo Marathon går utenfor min dør
Det den dagen halve Oslo løper utenfor hos meg De søler saft og kaster plast og rydder aldri etter seg De løper som om de har stjålet både startnummer og sko De har ikke tid til å drikke ferdig og langt mindre gå på do
Har ikke tid til å drikke ferdig og langt mindre gå på do
Og her i sentrum det ingenting som virker eller går Ikke buss og ikke trikk, her det idretten som rår Det ikke en gate du kan krysse, uten fare for ditt liv Og ambulansen får ikke hente deg, før du kald og stiv
Ambulansen får ikke hente deg, før du kald og stiv
Her det hjertesvikt og heter slag og nese, grus og snør Og menisken henger utenpå, og alt bare gør Folk stryker nesten med I kampen for motion Det så god en nære døden opplevelse som noen
Det så god en nære døden opplevelse som noen
Folk løper dissene mens alle muskler skjelver som gelé Helt til alt de før har spist ristet meget lenge ned Og for å vise at de kan svette og fråde som et dyr Så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr
Så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr
Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945 Nei, det noe de skal rekke, der de haster på sin vei Det å komme først I mål og bæsje utenfor hos meg
Det å komme først I mål og bæsje utenfor hos deg
Ja, där som du är I Oslo idag eller ska till Oslo idag så kommer du alltså att märka det. Oslo Marathon är igång och med en löpedille som har spredt sig till alla äldre och samfundslag så är det nog många som är spänta. Bland annat Silje Nordnes. Du ska springa halvmaraton. Hvordan ja. Har du det?
Jag ska göra det för första gången I livet så är jag rätt och slett skicklig, skicklig spänt.
Ja. Startskuddet går nu om en timme?
Ja, eller jag börjar väl 13:50 så det är lite tid igen. Lite tid igen att grusa på.
ja, gör du det? Gruar du dig?
Nej, jag gruar mig inte, det gör jag inte. Jag kan egentligen säga att jag gläder mig till att komma igång för det att nu är det är mycket tankekör och bekymring och nervositet så då gläder jag mig egentligen till startskuddet går och så Och så måste jag bara ta det som det kommer.
Ja. Många har ju kunnat följa uppladdningen till detta I löpet via podcasten Skilklubben. Och dere fick in en alldeles speciell ting nu alldeles helt på slutet. Ni har en penga gave.
Ja, det är en av lytterna våra som har då lovat att donera 10,000 kronor till TV-aktionen och barnkraftföreningen. Hvis jag når mitt mål på att komma in på under 2,05 och Emil Gukil når sitt mål på 1,30 och det är ganske hårette mål for oss begge, men nu har vi jo absolutt et ekstra insentiv til å gå skikkelig I kjelleren
ja,
for å klare det.
Føler du litt sådär ekstra sådär prestasjonsangst på det, eller?
Ja, gjør jo selvfølgelig det, fordi det lover litt premissene her at hvis vi for hvert minutt vi kommer inn etter målet, så trekkes det fra summen.
Ja. Silje, du har mer Emil der. Kan du slenge over luren til honom så får vi høre hur han har det.
Ja, du ska få snakka med han.
Ja. Lycka till då. Hej Emil, du måste bara först säga att lycka till från alla oss alltså.
Tusen hjärtligt tack.
Emil, hur följer du dig nu?
Jag gläder mig väldigt alltså. Jag är ju alltid naiv för dessa löpande så jag bara går runt och koser mig och gläder mig till det startskuddet går och så efter 500 meter så kommer jag säkert att börja ställa mig de existentiella frågorna men det liker jag.
Vad är det du spör dig om när du springer där?
Nej, det första frågan som plejer att komma är varför gör du det här? Ja. Vad är det du driver med? Varför? Varför gör du detta? Och så handlar det om att finna de svaren och så bara pusha sig. Så jag har ju ett mål om 1:30 idag, men det är också ett mål om att bara bli så sliten som jag aldrig har blivit för och då måste jag ju bli sliten då. Så det måste se på det som något positivt.
Men vilka svar brukar du komma med?
Jeg pleier å begynne å regne på ting, jeg. Begynne å regne sånn, ok, nå løper jeg 1 kilometer på 4 minutter og 10 sekunder, ok, hvis jeg ganger det med 10, hva blir det? Så jeg prøver å distrahere meg, rett og slett. Og så prøver jeg, og hvis jeg skal finne ekte svar på de spørsmålene, så det jo, du har valgt det selv, du har lyst til å kjenne på mestring, du har lyst til å oppnå noe, og da må det gjøre litt vondt.
Ja, sånn det bare. Og da måste vi jo fråga da, eftersom vi har spelat Oslo Marathon med Øystein Sunde, hur många gånger kommer du gå på do nu före du startar?
Jeg har vært på do 3 ganger I dag, og det blir nok en gang til, ja, før start, men kontroll, altså, vi har jo gjennom denne Skiklubben-podcasten fått så god coaching av Anders Aukland, at vi begynner å få oss gode rutiner her nå, så ting under kontroll, altså.
Ja, lykke til med dagens økt, både til deg og til Silje.
Tusen hjertelig takk, det setter vi pris på.
Och vi har flera saker på tapeten idag. Vi ska prata om Leonard Cohen alldeles strax. Idag skulle han alltså ha fyllt 90 år. Och på samma dag så slipper NRK de 3 första delarna av serien som är inspirerat av kärleksdramat på Hydra med Marianne Ihle, So Long Marion. Så vi tänkte vi skulle spela en Cohen-låt, men vilken? Det kan du vara med och stämma över. Gå in i NRK Radio, finn fram ukerslut och stäm. Och det är alternativen So Long Marion förstås, I'm Your Man, Take This Waltz, Everybody Knows, Hallelujah och Ain't No Cure for Love. Det är de som du kan stämma på. Stäm i NRK-appen och den låten som får flest stämmer, den spelar vi alldeles strax. Men nu är det Espresso.
That's sweet, I guess so. I'm working late.
sa Sabrina Carpenter. En av vår tids mest omtalade kärlekshistorier omfattar en musiker, en författare och en norsk kvinna på en grekisk ö. Ett trekant drama som för all framtid är förtalt i en av musikerns allra finaste låtar, So Long Marian. Vi snackar självfärdliga om Leonard Cohen, Axel Jensen och Marianne Ihle på Hydra på 60-talet. Idag skulle alltså Leonard Cohen fyllt 90 år och NRK slipper de tre första delarna av serien som är inspirerat av kärleksdramat. I tillägg så har grannkanalen P13 en specialsändning om Cohen idag. 2x5 timmar med historier från artistens liv. Och det är programledare Kristin Vincent som ska fortälla om den världens berömte musiken. Vi ska prata med Kristin alldeles strax, men vi får bland annat höra ett intervju som en purung NRK-journalist gjorde med Cohen i Oslo 1992. Det är Karin Wettlesen som har fått en stupträtt Leonard Cohen bokstavligt talat i fanget.
Leonard Cohen är lite grann trött. Han har hållit det gående sedan klockan 10 dag morges, så nu ligger han med hodet i fanget mitt och slappar av. Och spurte mig pent om det var grejt att ta intervju på denna måten och det sa jag ja till. Are you comfortable?
Oh, you're very kind. You're very kind to let me lie in your lap. Rest my head on your knee.
It's the first time today you do it?
It's the first time I've ever done it.
That's good. yes?
Oh, I'm very happy to be on this program today, and I wish you all well. I hope you have a good winter, and I hope that nobody catches a cold.
And what's your name again?
My name's Leonard Cohen.
Kristin Vincent.
Ja.
Vilket år är det vi snackar om här?
Här snackar vi tidlig 90-tal. Och på det tidspunktet så har ju Leonard Cohen blivit alltså rätt och slett superstjärna i Norge. På slutet av 80-talet så gav han ut albumet med den passande titeln utifrån den flirting vi hört här, I'm Your Man.
Jag är osäker på om detta hade gått idag alltså.
Jag tror, jag är usäker på enig med deg der, rett og slett. Men du har jo allerede nevnt denne romansen med norske Marianne, som har blitt legendarisk, men Leonard Cohen var jo også, ja, han var en damenes mann. Han har mange låter, kjærlighetslåter, og låter som beskriver forhold han har vært i, og ting han har gjort. Han ville fylt 90 år i dag, som du sa. Så vi feirer jo denne formidable artisten i 10 timer i sträck faktiskt på P13. Ja.
Fantastiskt. Och det blir förstås massa musik och massa historier. Fortäll lite av det som vi kommer att få höra.
Det blir massa historier bland annat från min kollega Espen Omdal som jobbat i platesällskapet till Leonard Cohen. Där han skulle följa upp den enorma succé med I'm Your Man som jag tror sålde 180 000 exemplar i Norge. Det var ju helt alltså Beatles tillstander. Och han berättar om sina personliga möten med Leonard Cohen. Och så har vi med oss ett tidsvittne från Leonard Cohens allra första konsert i Norge i maj 1976. Det drejer sig om journalist och författare Leif Gjerstad som berättar om den konserten på studentesamfunnet i Oslo, Chateau Neuf. Som blev avbrutt mitt i konserten av en bombetrussel. Och vad gjorde Leonard Cohen då? Han borde ju kanske dratt på hotellet och slappt av. Nej, han tog med sig bandet och instrumenten sina ut på plenen utanför studentesamfunnet och fortsatte konserten. Och där var Leif Gjerstad.
Nej, det var så att vi fick besked om att konserten ville börja igen alltså när de har fått samfört lokalen så om allt var grejt och så mellanpress så går vi ut och står där men så tar det inte många minuter så är nog sån Cohen är på baksidan och där är en stor grässlätt eller fotbollsbana exakt på rätt bak Chateauneuf så jag och de andra som var där stormar dit och där hade han tagit uppställning med gitarr och musiker någon av bandet sitt och stod där och bara började spela utan mikker eller någonting bara helt akustiskt så berörde ut i sommarkvällen och det blev en fantastisk fin seans.
Och denna historien och många, många andra får du alltså på P13 idag.
Ja, vi håller på frem till klockan 20.00 ikväll. Och då kan man ju rätt slett sätta sig ner och se den nya flotte tv-serien.
Ja, den här tv-serien den kan du då se på NRK TV i dag, So Long Marion. Och så kan du ju höra programmet om Leonard Cohen på P13 idag. När du vill, antingen nu eller när du vill i appen NRK Radio. Vi har alltså spurt vilken Cohen-låt folk ville höra. Och med knapp marginal så blev det den här.
This love is real, it don't matter how it all went wrong, that don't change the way I feel. And I can't believe that time is gonna heal this wound I'm speaking of. There ain't no cure. Aching for you, baby, I can't pretend I'm not. I need to see you naked in your body and your thought. I got you like a habit and I'll never get enough. There ain't no cure. There ain't no cure for love.
There ain't no cure for love. There ain't no cure for love.
All the rocket ships are climbing through the sky. The whole air books are open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure for love. Subway, yeah, I see you on the bus. I see you lying down with me. I see you waking up. I see your hand, I see your hair, your bracelets and your brush. And I call to you, I call to you, but I don't call soft enough. There ain't no cure. There ain't no cure. There ain't no cure for love. I walked into this empty church. I had no place else to go. When the sweetest voice I ever heard whisper to my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures. It's written there in blood. I even heard the angels declare it from above. There ain't no cure. There ain't no cure. There ain't no cure for love.
There ain't no cure for love. There ain't no cure for love.
All the rocket
ships are climbing through the sky. Holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure. That cure for love.
Ain't no cure for love med Leonard Cohen. Smaka lite på ordet läckage. Är det positivt eller negativt? Ja, vi har spurt folk på gatan i Oslo om vad de tänker när de hör ordet läckage.
Just nu när jag jobbar i hälsovesenet, så för mig är det kvinnor och läckage.
Ja, urinläckage rätt och slett.
Yes, läckage är negativt.
Ja. För det läckage, positivt eller negativt tänker du?
Negativt.
Det kommer ju helt an på vem som är ramma. Ja.
Men det att det kommer en läckage.
Vann, det kan vara varme.
En läckage?
Ja.
Nej, det är negativt.
Ja, det är negativt. Ja, för vad är det första slags läckagen du tänker på?
Nej, jag tänker vannläckage.
Vannläckage, ok. Men det är också massa läckager från regeringen för tiden.
Det är väl förhandsintresse. Man lukter lite på det och får veta lite vad som sker. Och det är ju ordentligt att... Alltså läckagen är ju inte grejt för första dagen kommer, leveringsdagen, men ja. Det är ju malde blir nyfiken.
Ja. Det är ju en del politiker som är väldigt förnöjda med sina läckager. De på en måte...
Oh, den måte ja. Läckager. Ja. Jo, men
ja, de planlagt det för det.
Ja. Nu är det ju valg, vet du. Nu måste de jobba hårt, vet du, för att få valget i havnen.
Är det grejt?
Nej, egentligen det, men vi är vant till det.
Stoler du helt på läckagen eller?
Nej, jag kan inte.
Nej.
Nej, det kan ju vara mycket bara prat för att sätta igång någon reaktioner och lite aktivitet runt enkla saker då.
Vad läckage kan vara så mangt och det kan ju fort bli dyrt om det rör sig om vannläckage. Men som vi hörde, det kan ju också vara läckager i politiken. Och välkommen tillbaka till Lyckoslut, politisk kommentator i NRK, Tone Sofia Aglen.
Tusen tack.
Du är inviterad hit för att snacka om en helt annan typ av läckager. Varför väljer politikerna att kalla in till presskonferens om läckager?
Ja, det är stort sett för det de har en glanighet som de vill presentera. Och de vet att på själva statsbudgetdagen då drukner som regel det i både kritik och alla de andra positiva och negativa nyheterna. Så du kan följa ganska säker på att när en politiker kallar in till en presskonferens om en läckage så är det något de har lyst till att fortälla. Ett lite undantag är hvis de vill få lite uppmärksamhet om en ting, men då sker det gärna på sån fredag för påsken eller på ett tidspunkt där de vet att de allra flesta har dratt på fjället eller vill ha fri.
Luringar. Ja. I ordboken så definieras ju läckage som oönskat utslipp. Men det har också en annan definition, röping av hemligheter och information. Är det det att de bara inte kan hålla på en hemlighet, de här politikerna?
Nej, det är de heller ikke så väldigt flinke till. Och en annan typ eller kanske vi ser en del i medierna, det är ju från sådana hemliga möter där det föregår krangling och ting man inte vill ha fram. Men akkurat när man snackar om sån budgetläckager eller positiva ting så är det ju tvärt emot att de vill ha det fram och så har de funnit ut att den smartaste måten att göra det på är att kalla den läckage. Då vet de att då får de mer uppmärksamhet och så är det nog en liten måte att lura oss i medierna på, för hvis vi får det liksom exklusivt i förkant så är vi så regel lite mer intresserade än om allt sammen presenteras för alla samtidigt.
Men är det bara positivt budgetläckage?
Stort sett när politikerna lägger fram någonting så är det goda nyheter de vill ha uppmärksamhet om. Utfordringen för oss är ju att vi känner ju inte hela bilden, så när man säger att det är så som vi mer pengar till politiet så vet vi ju inte baksida medaljen, vem är det som inte får pengar, kan det vara att detta egentligen är lönsväxten, så det är ju en måte att lura det lite sånt till och bara fortälla uppsida av medaljen.
Och hur rart är det att kalla det för läckage när man kallar det inte presskonferens?
Nej, det är lite sån missvisande, för läckage förbinder vi om man har det kommer ut ting som egentligen ska vara hemlig i lukka möter och sånt, men politikerna har nog gjort det till en liten kunst att läcka trekke som en sil fra sine egne særlige budsjetter, og det rett og slett fordi det ting de vil skal få oppmerksomhet ja. I mediene.
Statsbudsjettet for 2025 blir lagt frem mandag 7. oktober. Blir det flere lekkasjer for den tid, tror du, Tone Sofie Eglan?
Så lenge det finnes godbiter I det budsjettet, så kommer det nok flere lekkasjer, men for de som sitter og venter på penger og ikke har hørt noen ting før statsbudsjettet blir lagt frem, de kan nok se frem mot en skuffelse, for det som regel de negative sidene, det som man ikke ønsker så mye oppmerksomhet om, som først blir lagt frem på budsjettdagen.
Så vi får vente og se. Tusen takk for at du var med I ukeslutt, Tone Sofie Eglan.
Sakno sil pai kaunin chalmina, sakno sil kilit nagiltai not. Sakno farus laulu tsita cha, sakno loh pai sherrestip kachot. Still by counting chalmina, sat was still killed, nagia not. Sako far, skidded a boy match, sako loch and shit, renasta chart. Sil by counting cholmina, sakno silki lit nagia vai not. Sakno farok slaulo picho sa, sakno loch pein shele keskotnia lot. Sakno kavan mannu mia dusta, sakno tisen rovan sala stot. Shalakka linna pieivas seunida, paskin chauta naste buhkana. Kaunin cholmina, sakmo silki lit nagia tai not. Sakmo farus laulo zita cha, sakmo loh pein sherres tivka cha.
Och Silbat med Mari Boine. Vi ska till Dagsnytt och du börjar I Mittösten, Jon Branes.
Det stämmer. Minst 13 människor är drept I ett israelskt angrepp på en skolbyggning I Gaza by där flyktingarna hållt till, meddelade det palestinska nyhetsbyrået Wafa. Ett angrepp på en annan skola I närheten sårade också många, ifølge meldingene som Reuters springer vidare. Samtidigt säger Israel att flyangreppet på Beirut igår stansade ett angrepp från Hezbollah som ville ha lignat på det Hamas utförde 7 oktober I fjor. Minst 2 militära ledare I Hezbollah blev nämligen drept, säger Israel.
Vad med nyheter ifrån hemmafronten?
En båt med en person ombord är savnad i Barentshavet, melder hovedredningscentralen Nord-Norge. Båtföraren drog från Vanøya i Troms och skulle med en motorseiler till Longyearbyen på Svalbard. Seilte ut fredag i förra veckan men är inte kommit fram som planlagt. Ellers er det tåke som skaper problem for flytrafikken på Flesland, altså Bergen Lufthavn. Der er det både forsinkelser og innstillinger, men passasjerene blir bedt om å møte opp til oppsatt tid. Og på Lekka i Trøndelag har brandvesenets egen garasje brent ned. Både brandbiler og materiell har trolig gått tapt til følge politiet, men ingen mennesker er skadet.
Och så till slut ska vi väl till Oslo legevakt som har slått alarm.
Ja, de vill ha kontakt med patienter och pårørende som var där på dagtid sist onsdag. Det visade sig nämligen att en patient har fått påvist mäslingar. Det sker inte ofta, säger kommunoverlege Tanja Tomasevic.
Det är 1-2 tillfällen av mäslingar i Oslo i året cirka. Är man har fullt vanlig vaccinationsprogram så är man beskyddet. Blir man da utsatt for meslingesmitte, så kan man bli smittet, men får da oftest lettere symptomer.
Dette er altså noe av det mest smittsomme som finnes, og ikke vet jeg hva du gjorde på onsdag, Madde, men den som var på legevakta i Oslo bør ta kontakt.
Da bør man altså ringe til legevakten og ta kontakt med dem. Meslinger som voksen i alle fall er jo ingenting å leke med. Det er ikke noe å leke med overhovedet. Så var forsiktige. Hilde Selvik Våg med Kyss mig över gärde. Då demenskoret blev känt genom tv-skärmen så var det många kommuner runt om i Norge som blev inspirerade och startade egna kor, och till och med korps har ju blivit demenskorps. Men det är ju inte riktigt alla i Norge som har vuxit upp med Per Spelman och Paul sina höner. Nu ska du få möta ett kor som också är startat efter inspiration av demenskoret. Men för de alla i koret har minoritetsbakgrund så har de ett ganska annat repertoar än de tillsvarande koren runt omkring i landet.
Livet är härligt. Det är en resa. Vi vet inte vad som sker. Så bara njut livet.
जिंदगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना.
En skikkelig sviske av en Bollywood-klassiker, en sang som har blitt selve symbolet for et litt annerledes kor på Østensjø i Oslo. Sangen handler om å nyte livet, noe Asha gjør når hun hver tirsdag kommer på korøving.
Jeg synes det er kjempegøy. Jeg kommer hver tirsdag. Vi synger litt forskjellige indiske sang. Det som 70-tallet.
1, 2, 3. Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
Mange i koret har bodd over 50 år i Norge, og felles for de alle en barndom og ungdomstid i India. Det gjør at Bollywood-koret har et litt annet repertoar. Rashmi og Alka jobber som frivillige i koret.
Av de sangene har vi tatt romantiske sanger, og noen sanger som litt mer sånn høy melodi og musikk, og så diskoteksanger til og med. At vi til og med i starten vi begynte å danse, liksom. Så som du ser at Alka, hun vil gjerne. Ja,
så. Når var jeg barn, så pleide jeg å synge den sangen. Aya hai mujhe yaad bitir. Nå husker jeg mitt barnedom. Mamma og pappa som ikke har noe, de er døde. Så det blir litt
emosjonelt. Ja,
det er Nasjonalforeningen for Folkehelses lokale lag, Oslo Demensforening, som står bak Bollywood-koret. Det er inspirert av demenskoret som kjent fra NRK, og tilrettelagt for personer med demens, det forteller Andrea Skalle.
Vi ønsker jo å være en forening for hele Oslo, og derfor ønsket vi, og så vet vi at det mye stigma og skam knyttet til demens blant innvandrerbefolkningen, og derfor så ønsket vi å starte et tilbud da, som kan bidra til å bryte skam og tabu da.
Hun jobber som rådgiver i Nasjonalforeningen for Folkehelses lokale lag i Oslo.
Vi jo bare utrolig glade for å kunne bidra med å lage et sånt tilbud, hvor vi møter en gruppe som kanskje ikke har så mange organiserte tilbud til vanlig. Da. Her møter de kjente som de ikke har møtt på kjempelenge. De har en sosial møteplass, og det med at de får på en måte vekket disse minnene, da, som betyr utrolig mye.
Etter en time med sang og improvisert dans i koret det matservering, for Asha kunne det gjerne vært tirsdag hver dag.
Jeg synes det opplegget kjempebra for alle de som vi synlige. Vi gleder oss hver tirsdag. Vi husker da godt de gamle sangene. Da. Noen